Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Hallå, hallå, hallå.
Ja, hey, men det där låter jättebra. Du kan vara lite närmare.
Mm. Okej. Okay.
Så.
Är det bättre?
Jaman.
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 Under huden. Med Kakan Hermansson.
Men alltså, Tyresö församling måste vara så glad att de har dig.
Ja, men tack. Jo, men jag tror att de är glada att jag är där. Absolut.
Är du en progressiv präst?
Ja, men det får man väl lov att säga. Men grejen är, frågan är vilka som inte är progressiva präster i Svenska kyrkan nu för tiden. Alltså jag upplever inte att jag är så unik om det är liksom...
Nej, men alltså jag tänker att det finns massa som är fortfarande ganska konservativa.
Jo, men det gör det. Och jag tror att jag ibland är lite naiv när det gäller det.
Ja, snabbvändning.
Jo, nej, men det är klart att det finns massa konservativa präster. Mm. Men, och det är lätt att man blir liksom så här, att jag bara tänker Stockholm på något sätt. Det blir väldigt storstadscentrerat.
Ja.
Och det är klart att det finns konservativa präster i Stockholm också.
Ja.
Du bara, men hur mycket relation har du då till kyrkan? Eller liksom, träffar du många präster eller hör?
Nej,
många,
de
eller?
Jag träffar är väl liksom Marjut döpte vår son.
Ah, okay.
Och det var så viktigt för mig liksom.
Mm. Att han skulle bli döpt.
Dels det, men också att jag tyckte att hon var perfekt för att döpa honom. Att det liksom kändes som att det var så...
Flata och vänster.
Ja, precis. Att det var så här coolt att hon typ välkomnade honom in i så här församlingen och kunde prata om så här lesbiskt mödraskap på ett helt okrystat sätt. Alltså det var också så viktigt för mina föräldrar att vi döpte honom. De är katoliker.
Just alltså,
ja, det var, nej, men det kändes grymt.
Var döpte ni honom då? Högalid.
Ja. Heter den det?
Högalid i Hornstull.
Ja, precis. Mm. Vi ville vara i...
Uppenbarelsekyrkan.
Ja, precis. Men det var fullt.
Aha, jag fattar.
Inte ens jag kunde vippa till mig en kyrka.
Inte det något fint i det då, tycker du?
Jo, det är otroligt. Nej, men jag har typ ingen relation till Svenska kyrkan.
Nej. Har du relation till katolska kyrkan?
Inte sen jag typ flyttade från Lund och några år efter. Då brukade jag ändå kanske så gå med mina föräldrar. Kanske på julafton. Mm. Eller men du var där på påskbasaren. Eller jul, alltså, men inte... Alltså Svenska kyrkan kan ju kännas lika mycket skolbesök som att jag faktiskt... gå dit, eller du vet, det är så stort, det kan vara så mycket, men när jag är i katolska kyrkan är jag ju där för att liksom gå i mässan.
Just det.
Men då får jag ju också hålla handen så där, du vet,
på hjärtat
för att inte ta emot och det tycker jag, hallå.
Mm. Nej, men jag vet.
Hallå, det är jag, när jag skojar. Nej, men jag menar bara, alltså vadå, hur stor skillnad är det?
Ja.
Är inte jag en liksom...
Nej, men det, jag tycker också att det är väldigt svårt och sorgligt med den nattvardsteologin. Att det liksom splittrar istället för att förenar. Och vem vill stå i vägen för liksom Guds närvaron liksom?
Ja, men hur är det i Svenska kyrkan om man är katolik eller något annat? Everything goes, eller?
Jo, men lite så är det ju. Alltså att everything goes. Jo, men vi gör inte skillnad på liksom vem som tar det. Alltså nattvardsbordet är öppet. Ish.
Mm.
Det finns ju förstås de som menar att Nej, det är det inte. I kyrkoordningen så står det att man ska vara döpt. Det är de döptas gemenskap.
Men alltså, jag älskar att du ischar till höger och vänster.
Jo, och det, men det gör jag också. Men jag är inte ensam om att ischa. För att ingen skulle fråga. Det är självklart för de allra flesta att nattvardsbordet är öppet. Kyrkan är öppen, liksom.
Mm.
Men sen finns det alltid paragrafryttare, liksom.
Ja, men och...
fariser.
Ja, men jag tänker också... Alltså, jag är ju uppvuxen med att det finns stora delar av katolska kyrkan som är väldigt mycket ish. Att det finns så mycket progressiva rörelser, oh, liksom, ja, överallt i världen.
Men när konverterade dina föräldrar?
När jag var 12 gjorde mamma det, och när jag var 21-22 gjorde pappa det.
Aha.
Vilket är liksom... Det är min mamma i så arbetarklass och jobbat som undersköterska på natten hela sitt liv. Och pappa är teolog.
Just det.
Så
just det.
Jag tycker att det är så kinget att mamma var först, liksom.
Verkligen.
10 år innan.
Och hade de tidigare varit aktiva i kyrkan, eller? Alltså i svenska kyrkan?
De hade typ rotat runt lite, tror jag. Men inte hittat hem.
Men så när, liksom... För dig är tron självklar?
Ja, ja, ja.
Och har den alltid varit det? Ända sedan du var ett litet barn?
Ja, 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 ja. Helt självklar. Och till och med liksom i mina mest krustpunkiga autonoma vänsterår så var det helt självklart. Även om jag försökte liksom intellektuellt alltså ha en diskussion med mig själv.
Mm.
Men det var, ja.
Varför tror du att den alltid har varit så självklar?
Alltså så här brukar jag säga till folk som jag pratar med. Och jag tycker att det låter så frikyrkligt. Och frikyrkligt för mig är ingen bra sak. Alltså jag tror för mig inget val.
Mm.
Det är inte att jag tror, utan det är mer att jag vet. Eller så här, det är inget... Det är inte som att... Alltså, typ, det är lite som för mig att med min politiska ideologi.
Mm.
Att jag är så... Alltså, övertygad är också ett fel ord. Alltså, men med tron är... Jag är... Det är ingenting heller som mina föräldrar prackat på med min syrra. Alltså jag minns att vi typ så... Kanske läste barnens bibel lite. Mm. Men det var liksom... Vi bad nattbön.
Mm.
Liksom kvällsbön. Godnatt, kvällsbön. Mm. Men...
Men that's it.
Mm. Du då?
Jag är... kommer inte liksom från en religiös bakgrund eller har en liksom kristen uppväxt.
Nej.
Utan som så många andra hittade in via konfirmationsläger och så.
Vad coolt.
Och då var det verkligen så att det var som att det öppnade sig en... Ja, då blev på ett sätt också faktiskt ganska mycket så här en självklarhet. Och jag kunde ju med titta i backspegeln och se att men jag har nog alltid haft en relation till Gud.
Mm.
Jag har bara inte vetat att det kallas Gud. Eller liksom, jag har inte haft de orden. Men liksom, min första gudsbild, tror jag, eller min tidigaste gudsbild, det var ju liksom mitt marsvin som dog. Som jag satt varje kväll och pratade med. Liksom, i alltså, mot stjärnorna liksom.
Mm.
Men det var ju en uppenbar relation med någonting som var större, någonting som var bortom, någonting som var liksom...
Vad har du för klassbakgrund?
Jag har en ganska tjusig klassbakgrund.
Åh, gud, vad intressant.
Mina föräldrar... Alltså jag är uppvuxen på delvis på Lidingö.
Ja.
Och det behöver inte betyda att man har en men alltså övre medelklass.
Mm.
Ja. Men jag har en mamma som har gjort en klassresa, en ordentlig klassresa, som kommer liksom från England och arbetarklass. Mm. Men nej, jag är uppvuxen i liksom både kulturellt.
Vad tycker dina föräldrar om ditt kall?
Ja, men du vet att de har ju gjort sin egen resa, så att idag är båda mina föräldrar djuptroende. Så att de är liksom
wow.
Ja, så de är väldigt aktiva i kyrkan och
i Svenska kyrkan.
I Svenska kyrkan. Min mamma har en katolsk bakgrund, men lämnade katolska kyrkan när hon var 18.
Mm.
Med buller och bång liksom.
Mm.
Och katolska kyrkan i England då på 40-talet hade kanske inte gjort henne jättegott.
Nej.
Liksom. Så att då gifte hon sig med en ateist och liksom, blev väldigt politiskt engagerad och liksom sa fuck off till kyrkan. Mm. Och sen så, livet pågår liksom.
Men wow, men har de blivit, alltså tror du att det handlar om, är det din påverkan liksom?
Men både ja och nej, ja absolut, i många sätt så tror jag det. Men det var, för mig och mamma var det nog så att det var en parallell resa. Hon blev väldigt sjuk i cancer. Och då när under den tid, det var lite samma liksom år som jag sen hittade in i kyrkan. Så att hon hade ju påbörjat sin resa tillbaka mot, alltså börjat förstås fundera på liksom massa existentiella frågor och liksom, vad är meningen och ska hon dö nu och vad lämnar hon efter sig?
Och hur gammal var du då?
Ja, men då när hon blev sjuk så var jag 9-10.
Men hon är frisk?
Hon är frisk.
Oh, ja. Vad underbart.
Lastgammal, hon fyller 81 i sommar.
Oh, wow, hur gammal är du?
38.
Nu, du kände hur jag bara tänkte, liggande stolen.
Ja,
ah, vad coolt.
Men jag har också en syster som är 17 år äldre. Ah. Så jag är lite sladdig.
Hur är det med henne då?
Min syra?
Ja, tror hon.
Nej, men hon har inte nödvändigtvis en självklart tro. Hon, däremot så blev hon döpt för några år sedan.
Och det satt hon ner henne och tvångsdöpte henne.
Exakt, jag tvångsdöpte henne. Och det är lite så jag gör, för jag gjorde även det med min fru.
Mm. Nice.
Så att jag... Det är mitt sätt att agera. Mitt sätt att vara missionär på.
Ja, precis. Ja.
Nej, men jag tror att det hade... Nej, men hon ville bli döpt. Och hon ville bli döpt av mig.
Åh, gud, jag får gås.
Så vi hade liksom... Vi hade många fina samtal inför det. Och sen... Men jag tror faktiskt att det mycket var så... En längtan efter tillhörighet.
Mm.
En längtan efter att liksom också... Både kanske inom familjen. Men också känslan av att... Så att dopet på något sätt blir liksom en... Istället för att dopet blir ett ställningstagande som att så här, nu är jag färdig, jag har liksom bestämt mig, jag vet vad jag tror på, så blir det som en öppning.
Mm.
Liksom. Och det, så tycker jag att det är ganska fint. Och så förhåller vi oss inte oftast till vuxendop, utan då handlar liksom, vuxendopet handlar ju om att du på något sätt ja, men du har gjort din resa och nu vill du säga ja till Kristus.
Mm.
Liksom.
Mm.
Ja, jag vill gå i Jesu fotspår och därför vill jag bli döpt. Men då tänker jag dopet som faktiskt ett första steg liksom. Även som vuxen, det är ju ett första steg som litet barn. Då ställs det ju inga krav eller liksom på sånt, tvärtom.
Det är fint. Men ja, det är det som jag tycker generellt med alltså som jag hanterar min tro eller lever min tro, att det inte finns att det inte finns några krav. Men jag tror att de kraven, alltså det är klart att jag vill vara en god människa liksom.
Mm.
Men jag är också, jag tror någonting som jag och mina föräldrar, speciellt och min pappa, har bråkat mycket om, är det här med att vända andra kinden till.
Just det.
Jag tycker liksom inte heller att han gör ju inte det hela tiden. Han har ju också varit så här politiskt aktiv och alltså än idag så liksom vi argumenterar om exakt allting. Men jag tror ju inte på alltid att vända andra kinden till. Alltså då sker ingen progression liksom. Mm. Kanske speciellt inte som så här HBTQ-kämpe eller feminist eller antirasist. Mm. Alltså, men man kan ju vända andra kinden till i olika tillfällen liksom. Men mina föräldrar, alltså jag skulle säga att de har gjort en helt felfri gett mig en helt felfri gudstro med min syster. Alltså, den har aldrig varit påtvingad och det är så coolt. Min syster är den enda i vår släkt som inte har konfirmerat sig, och hon är ändå liksom lika troende som jag.
Mm.
Hon bara kände att det inte var, hon bara, att det är så fake.
Mm.
Men jag älskade konfirmationen. Sitta där och typ så ha lite moraliska samtal som en sån riktigt vidrig 13-åring.
Men vad är det som du liksom, för du går inte i kyrkan eller?
Nej, men jag har sagt till mig själv alltså hela tiden, jag vill börja gå i kyrkan, jag vill.
Mm.
Och jag har också en otrolig granne här som är aktiv i finsk ortodoxa kyrkan.
Aha.
Jag tänkte, jag kanske kan gå med henne. Alltså jag är ju öppen, men jag känner mig så hemma i min tro.
Mm.
Men jag skulle typ, det skulle vara uppfyllande på något sätt att hitta hem ytterligare.
Mm.
Men nu,
vad är det
jag har hittat hem på gymmet så att...
Ja, men det är väl också förstås underbart. Jag menar, att söka och finna Gud i allt, det är ju... Alltså, det tycker jag är liksom mer mysteriet av att leva... att ha en blick för vad som är heligt.
Mm.
Alltså, det är förstås inte bara så att det heliga finns i kyrkorummen.
Liksom.
Det heliga finns ju i allra högsta grad. Även på gymmet, liksom. Om det är där man finner att... alltså, att man får liv, liksom. Det är inte där som...
Där får jag liv.
Ja. Och då tänker jag att det är gott, och då har det med Gud att göra. Men man kan ju fundera på, eller så här, jag menar, du är en aktivist i massa olika avseenden liksom, och jag tänker att din tro kanske hjälper dig i massa liksom, jag vet inte, en drivkraft att göra gott eller vilja göra skillnad eller så här. Men på vilka mer sätt skulle du säga att din tro liksom är så självklar för? Alltså på vilket sätt har du, alltså hur ser din gudsrelation ut i praktiken liksom?
Alltså att jag har en otroligt trygg relation till Gud.
Mm.
Väldigt så självklar. Alltså Gud är min bror, förstår du?
Mm. Och hur ser du Gud framför dig liksom? Kan du säga, blir det som en gestalt eller är det...
Ja, men Gud är nog, det här är så ofeministiskt, men det är väl typ en gammal gubbe för mig. Jag har kvar det, den gudsbilden liksom.
Mm.
Och det är helt okomplicerat för mig.
Mm.
Men jag ser ju liksom Gud som en intellektuellt krävande person liksom, och jag gillar det.
Mm.
Jag har alltid gillat det, och jag... När min syster blev sjuk i cancer, när hon var 14 och jag var 18,
mm.
då hände det också massa grejer i mitt liv. Min kusin och min morfar dog på samma dag som min syster upptäckte sin cancer.
Mm.
Så min moster förlorade sin son och pappa på samma dag.
Usch.
Och innan 3 månader innan dess hade min andra kusin dött, och min mormor hade dött, och min kompis hade dött. Det var liksom 2 år. Och därför sökte jag intellektuellt komma underfund med liksom, att ifrågasätta Gud. Med, bara, all right, vad håller du på med?
Mm.
Liksom, ja, men hela teodicé-grejen. Nej. Jag bara tyckte att det var helt... det var en onödig diskussion, liksom.
Mm.
Men jag har pratat så mycket med mina föräldrar om det här hela mitt liv. Och jag tycker min pappa, han är så himla bra. Han är ju religionspsykolog. Han förklarar så bra. Han bara, alltså i den här fula världen.
Mm.
Är det inte bara lite skönt att ha en gudstro?
Mm.
Religionspsykologi. 30 poäng. Ja, men det är klart att det är...
Ja, men alltså, jag köper det.
Ja, men det är också större än liksom... Alltså, jag kan inte reducera mig gudstro till att vara en känslomässig grej, liksom.
Nej.
För att jag har tänkt tusen varv på det här.
Mm.
Men det är ju så mäktigt, liksom. Jag önskar verkligen att min son också tar till sig en tro.
Jag var faktiskt nyfiken på hur du förhåller dig till ditt barn, liksom.
Nej, men han får ju liksom såklart välja. Jag har ju en kompis, hans farsa har ju varit arkebiskop. Han är ju inte troende.
Nej. Hans farsa har varit arkebiskop. Alltså vi har inte haft så många arkebiskop.
Nej, precis, men jag vill inte outa någon heller.
Nej, jag fattar. Okay.
Nej, men alltså jag menar det...
Vilket du typ ändå gör, men okej, fine.
Jag tror inte att han riktigt lyssnar på den här podden. Men jag har alltid varit så fascinerad av att...
Han kanske lyssnar på präster med gäster.
Jag tror inte det. Jag har alltid varit tagen av att han inte tror.
Mm.
Eller jag tror inte han gör det i alla fall.
Nej. Men jag tänker att det är så här, det är väl egentligen ganska många människor som så här har en... Jag tänker att många, många fler har en tro. Alltså vi säger att Sverige är ett så sekulariserat land och bla bla bla. Och det är det ju i massa avseenden. Men jag tänker ändå att det också finns så himla mycket längtan och tro, liksom. Mm. Fast man kanske inte har riktigt ett språk för det, liksom. Och inte heller den här liksom, tillhörigheten i typ en kyrka eller någon annan religiöst sammanhang, liksom.
Nej.
Alltså att man har, det blir liksom som en privat religiositet, liksom.
Precis, och det tycker jag är så... Ja, men det tycker jag är så typiskt Sverige.
Ja.
Vad fan är vårt problem?
Ja.
Det är liksom som att de troende är alltid de andra. Antingen är det liksom de här galna frireligiösa, det är Knutby liksom.
Mm.
Eller så är det muslimerna.
Mm.
Och ingen svenne vill typ gräva i det. Eller, alltså eller har någon kanske relation till det. Jag har många muslimska vänner och det är liksom en sån gåva.
Mm.
För där är typ det enda sammanhanget jag kan hitta vardaglig tro.
Mm.
Och jämföra med. Det är mina kompisar som är muslimer.
Just det.
Och sen tror jag liksom att många av mina svennekompisar, som du säger, längtar efter en tro. Men det är för stort steg att gå en torsdagkväll till kyrkan.
Mm.
Eller lämna sin familj och göra det. Mm. Alltså man anses att vara lite galen.
Mm.
Det är lättare att gå på liksom
Yoga.
Ja. Mm. Även om det liksom kanske hade kunnat vara samma sak. Men sen, jag tycker också kristen, eller liksom tron, får inte riktigt plats i vårt nyliberala samhälle. Mm. Det ska alltid, man ska alltid liksom få ut någonting av varje extra timme i livet. Alltså antingen ska du bygga mer muskler eller liksom bli mer zen med yogan. Mm. Men det perspektivet har inte riktigt vi heller här. Mm. Och då liksom det här nyliberala samhället liksom tar ju kål på oss. Mm. Eftersom vi bara ska prestera och prestera hela tiden.
Mm. Ja, men visst. Men vad skulle du liksom... jag vet att du sa vid något tillfälle att du... Ja, men alltså att du egentligen så här, vill prata om tro. Mycket, mycket mer ja. Än vad du gör. Och liksom dela det. Mm. Liksom. Att du kan känna dig ensam i din tro. Mm. Liksom.
Det är därför jag väl attackerade dig någon gång på,
du gjorde ju det.
På lekplatsen.
Ja, och det var ju jätteroligt förstås.
Jag bara, hello family member. Ja. Ja, men jag tror liksom att jag, alltså dels är det också så, om jag har en timme över, nu går det ju inte med liksom corona, eller jag kan ju kolla på länk.
Ja, nej men det är inte, ja, det är
verkligen. Nej, men jag ställer mig bara så här, ja, jag vill typ jag är sugen på det sammanhanget.
Ja.
Vad kan ni göra för mig?
Ja.
Så. Det skulle vara nice. När jag vet också att det finns såna liksom coola präster som du. Som där, alltså jag tänker också att mellan oss finns det som en tyst överenskommelse, en förståelse.
Mm.
Och det är så coolt. Men sen tycker jag så här, ja, mina föräldrar lever, du vet, de är så här katoliker, lever i en straight relation, alltid gjort det.
Mm.
Alltså jag har också 1000 tysta överenskommelser och liksom tyst kunskap, alltså som muskelminne typ med dem.
Mm. Vad tycker du om i den katolska mässan då? Vad är det som lockar dig där? Eller liksom drar dig?
Jag tycker att min tro blir tagen på allvar. Mm. Även om jag inte får ta nattvarden. Nej, men jag tycker att det är... Eller det får jag väl. Jag får väl bara inte ta det där brödet och finet.
Nej, exakt. Du kan dela gemenskapen. Men inte,
jag tycker,
och de skulle ju inte fråga dig heller.
Nej.
Är du katolik? Det gör de ju inte.
Nej.
Så det är ju upp till dig egentligen.
Ja, men man vill ju inte
ha respekt.
Hålla på och fucka med någon. Nej. Fast samtidigt. Jag är väl lika mycket värd att få ta det där brödet och kroppen och blodet och allt vad det är. Nej, men jag... Vänta, vad frågade du? Mässan, ja. Mm. Den är mäktig. Den är så sakral, liksom.
Mm.
Det är så högtidligt.
Mm.
Men, jag har ju varit på så många fler mässor i katolska kyrkan än gudstjänster i svenska kyrkan på de senaste 20 åren.
Just det.
Så jag ska väl bara chilla.
Ja, nej, men då, som sagt, nu är det ju den här helvetiska pandemin, så att nu firas det ju inte så mycket gudstjänster. Mm. Eller ja, det gör det ju, men de sänds ju digitalt.
Mm.
Men vi har ju också mässor i Svenska kyrkan i allra högsta grad. Vi firar ju mässa varje söndag.
Mm.
Det är bara det att den i katolska kyrkan kan den vara... Men jag fattar ju själv dragningen. Och att det, där liksom, det är någonting mystikt. Det är någonting som är liksom... Vi har en tendens... Alltså det är det som är problemet med Svenska kyrkan ibland. Det är ju så... jättehögt i tak och låga trösklar. Jag tycker det är fantastiskt.
Mm.
Men ibland så tenderar det liksom att bli lite avförtrollat.
Jag vet.
Det är som att så här, vart tar liksom det där heliga vägen?
Jag vet, jantelagen.
Liksom. Ja.
Alltså, så att jag vet, det är jävla snack om jantelagen. Men det är ju typ, jag förstår också, alltså liksom, jag förstår ju det positiva i liksom reformationen och liksom att göra gudstro mer tillgängligt.
Mm.
Om jag skrev mitt specialarbete om Gustav Vasa och reformationen.
Gjorde du det?
Ja. Om min pappa typ skrev 70% av det arbetet. Ja. Och om han sitter och om han lyssnar på den här podden så säger han 70%, 95. Ja, det kanske det var, pappa. Men jag fick MVG, det var gött i alla fall. Men jag har liksom alltid varit intresserad av det där. Så romersk-katolska kyrkan, när jag skrev massa arbeten om det i skolan. När jag gick på högstadiet letade jag upp en konvertit, alltså en judisk tjej, kvinna, som har konverterat från svenska kyrkan till judiska.
En judisk kvinna som hade konverterat från svenska kyrkan. Alltså hon var inte född judinna.
Nej, hon hade konverterat.
Okay.
Jag har alltid varit så himla intresserad av det liksom. Och men också attityden på konvertiter har jag tyckt varit spännande liksom. Och mina föräldrar pratar om att ja, men vi, alltså i vissa ögon så gills inte vi. Och... Men jag bara, va? Ni har ju verkligen aktivt tagit
det. Ja. Liksom. Mm. Jag hade ju liksom en gäst då i podden Präster med gäster förra veckan, Rebecca Cardoso, som är regissör och dramatiker. Och hon berättade om sin resa, hon är nämligen konvertit, har precis gått med i katolska kyrkan. Men är liksom hbtq-aktivist, feminist ända ner i liksom... Och mina frågor till henne blir ju förstås så här... Liksom, det här är ett aktivt val du ändå gör, liksom. Vad är det som händer? Liksom, det finns ju så mycket som är så väldigt, väldigt problematiskt, liksom. Mm. Ja.
Men det... jag tänker... Alltså, det är klart att jag har haft de diskussionerna med mina föräldrar och jag och min pappa. Alltså jag hade typ precis... Nej, inte precis kommit ut. Men jag var ganska nyutkommen, lesbisk, när pappa skulle konvertera. Och han, jag kommer ihåg att han ringde mig någon gång... Och sa, nej, jag ska inte göra det. Det går inte. Mm. Men liksom deras bästa kompis är bög och som är min gudfar. Och liksom de har varit med i det där, som jag tror är ganska ovanligt för så här svennar. Mm. Att de har liksom ändå levt i ett hbtq-samhälle.
Mm.
Och jag bara, nej men pappa, du skit i det. Det är skitbra om du är där. Det gör jag är jätteglad för att mina föräldrar... som liksom ändå är relativt progressiva, är med i den församlingen.
Just det. Ja, men visst, absolut.
Men alltså, snälla, alltså... Det är inte som att de där bröderna är straighta.
Kanske inte alla.
Nej, kanske inte alla. Nej, men det är... Ja.
Nej, men det finns massa progressiva och coola människor som är katoliker. Ja. Självklart. Det
finns massa töntar som är protestanter.
Som är protestanter, ja.
Och de är tyvärr inte här idag.
Nej, de är tyvärr inte
här
idag.
Precis.
Idag är vi bara två jävligt coola kristna. När du tycker du att det är svårt? För jag kan ju uppleva ibland att nu har jag ju varit präst i 10 år och liksom...
Var pluggar du?
Här i Stockholm på Teologiska högskolan.
Ah, cool.
Cool. Ja, just det, för du har också pluggat, ja.
Yes.
Även om du pluggade inte så länge, eller?
Nej, i Lund.
I Lund.
Mm. Mm.
Gav du upp för tidigt, eller?
Även om jag gav upp, men jag var liksom, jag läste en termin på teologiska liksom grundkursen, och den är ett år. Nej, men jag tyckte typ att det var kanske att jag var lite för ung. Jag tyckte inte att jag hade hittade alltså jag är ju verkligen och var också intresserad av the core av liksom teologin. Jag tyckte inte att jag riktigt mötte folk där som jag kunde kommunicera det med. Och jag kände nog också att så här, min önskan om att bli, ja men om pappa var religionspsykolog då skulle jag bli feministteolog. Alltså det var det jag ville liksom. Och jag förstod typ så tidigt att i alla fall där i Lund kunde jag aldrig bli det. Ja, jag kanske hade kunnat liksom plugga vidare och på Harvard eller whatever, men alltså där och då, nu hade jag kanske varit mer mogen för det.
Just det, det kanske också hade funnits fler coola kristna nu som
precis, då fanns det liksom inte så många.
Nej.
Men det var faktiskt min pappa som bara, nej Karin, det är väl bara hoppa av. Alltså det fanns ingen sån prestige att du ska gå i mina fotspår. Nej. Jag tror inte han liksom ändå hade trott.
Just det.
Mm.
Men var det var just till, det var liksom du ville forska, gå vidare som familj. Det var inte som att du hade någon press, upplevde någon liksom väg till prästeriet.
Nej, det har jag nog mer haft nu på sistone.
Mm.
Alltså de senaste 10 åren har jag liksom ändå tänkt den tanken att det skulle passa mig bra.
Mm. Alltså hur spännande vore inte den liksom resan?
Ja, jag vet.
Känns det typ som så här nästan omöjligt när man är en offentlig person?
Nej. Men det känns ju, jag vill inte att, alltså, det skulle kännas så mycket som att det skulle bli jippo. Jag gillar inte det. Jag vill att det ska vara grundat och lugnt och fint.
Mm.
Men jag tror verkligen att jag skulle vara en bra präst.
Mm. Vad ser du framför dig liksom, som vad en präst gör typ? Eller?
Nej, men jag tror liksom alla samtal som man har med sin församling. Mm. Jag tror liksom att det skulle vara utmanande och bra för mig att liksom vara, alltså den närvaron som krävs liksom i begravningar, dop, bröllop, hålla gudstjänster. Jag bara hålla föreläsning. Nej, men jag tror att det skulle vara...
Det tror jag också.
Men också så läskigt. Mm. Tycker du att det är läskigt?
Nej, jag tycker inte att det är läskigt. Det betyder ju inte att jag inte är nervös ibland förstås. Svinnervös inför vissa saker. Och jag kan vara väldigt, väldigt ångestfylld inför typ predikoskrivande och sånt. Känna att jag måste leverera. Och känna att jag måste säga någonting nytt eller komma på någonting. Alltså, det kan vara... Det tycker jag är jobbigt. Men jag älskar att leda mässan eller fira gudstjänsten. Och jag älskar begravningar. Alltså,
ja, jag förstår. Men älskar du också att stå inför folk? Eller är det mer att du älskar den uppgiften?
Jag måste nog svara både och. Alltså, jag menar, jag är en person som jag har ingenting emot. Att
du hade kunnat leda Elgalan.
Fan vad roligt.
Ja, jag vet. Vi kan byta någon gång.
Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nej, men jo, men jag är nog lite så att jag tycker om också att stå i centrum och har inga problem. Jag har ju tidigare höll på mycket med teater och liksom hade någon sån tro att jag skulle gå den vägen. Liksom.
För det finns ju en seriositet i liksom att leda en församling, leda en gudstjänst som är liksom pirrig, tycker jag.
Ja, men verkligen. Och jag menar, det är inte som att jag står... När jag leder gudstjänst, då är det ju inte framförallt fokuset på att jag står i centrum.
Nej.
Men jag bara menar, jag har ingenting emot... Nej. Jag är inte rädd för att stå inför folk, liksom.
Nej, inte jag heller, men jag kan tycka att det är...
Ja, men det är stort, för att det är liksom... Det är som du säger, alltså det är ju en viktig uppgift och det är någonting att bära, liksom. Mm. Och dessutom så här... Jag menar, det är heligt. Ja. Alltså, det är också det som gör det, liksom... Och jag tycker om... Att det får vara det.
Mm.
Alltså jag vill verkligen att så här, nattvarden är liksom...
Mm.
Det är ett sakrament. Det är heligt. Mm. Och då måste jag också... Då förhåller jag mig på ett annat sätt.
Mm.
Liksom, sen vill jag möta människor som om ni alla är heliga också. Och så här, men ja.
Är verkligen alla heliga?
Jag vet inte. Men, eller jag tror så här, i grunden tror jag att vi bär på ett... Liksom, vi skapade ett Guds avbild. Mm. Sen så... Fuckar livet med oss liksom. Och vissa av oss kan inte hantera det liksom.
Vissa blir kristdemokrater.
Till exempel.
Mm. Mm. Hur sjukt är att kristdemokraterna försöker claima kristendomen?
Ja, alltså egentligen skulle de ju verkligen kunna liksom byta namn vid det här laget, kan man tycka faktiskt.
Verkligen.
Det drar sig liksom... Det börjar ta ganska många steg bort från vad kärnan är i det kristna budskapet. Mm.
Det är alltid så provocerande. Alltid varit så provocerad över att folk använder tron på det där sättet. Jag är ju så uppvuxen med att tro är så här, solidaritet, kärlek, alla är välkomna.
Mm.
Så är det precis tvärtom.
Nej, jag vet. Och då kan det kännas lite fult ibland när den typen av teologi eller den kristenhet, det är de som är så här, de är superkristna. Man bara, det är inte de som är superkristna.
Nej, det är vi.
Liksom vi som är superkristna. Och det är därför försöker jag verkligen att så här...
Mm.
Att inte själv säga så, ja, men de är ju jättekristna. Mm. För det blir så himla snett.
Liksom. Men du, hur blir du bemött när du liksom säger att du är präst?
Ja, men det blir lite beroende på sammanhang. Men jag är inte all, alltså, det är ju ibland svårare att komma ut som kristen. Liksom. Och jag är inte alltid bekväm med det. Lite beroende på sammanhang. Men jag vet att så här, när det väl har kommit ut att jag är präst,
There's no return.
Och jag kommer få många frågor. Och vissa frågor, och jag menar, människor som längtar efter samtal och som är nyfikna på riktigt, då har jag inget, det är roligt. Men det finns alltid de där som liksom vill börja ifrågasätta eller som har åsikter och som med några liksom har druckit lite, börjar liksom bli provocerande. Men jag tycker faktiskt, jag ska ändå säga, oftast så är det nyfikna frågor. Det är bara det att jag får svara på dem. Så, alltså det, så måste det ju vara när man är en person som blir intervjuad ofta också. Alltså jag upplever att jag blir intervjuad ofta också, fast det är helt i det privata livet. Samma frågor. Hur visste du att du skulle bli präst? Eller liksom. Och så, det är inget konstigt, alltså jag menar, det är självklara frågor. Men till slut börjar man känna hur man själv har ett manus för sitt svar. Och så försöker man hitta andra
ingångar. Man bara, vänta, den där rösten har jag hört.
Ja, men exakt. Man blir lite trött på sig själv.
Gud ja.
Och man hör hur plötsligt, ibland så där, men gud. Det här är ju så oinspirerande. Den här människan kan inte orka lyssna på mig. Liksom. Det här är liksom, vad är det för trött resa du har gjort? Och inte ens någon liksom... Ja.
Men var det självklart för att du skulle bli präst?
Helt självklart. Inga frågetecken.
Kör vi.
Nej, det var verkligen inte självklart. Men jag har ju som sagt att det inte... alltså det blev självklart för mig att jag hade en relation till Gud när jag var 15. Och den... fortsatte jag liksom att göda, jag får säga, men söka mer och mer och blev väldigt aktiv i församlingen där vi bodde. Och sen började jag åka på retreater och jag var liksom tystnaden som jag hittade tidigt. Och,
vänta, hur gammal var du då?
16.
Okej,
faktiskt.
Det är riktigt sjukt. Ja. Lite som min mamma blev också så här engagerad tidigt.
Ja. Nej, men då förstod jag ju att så här, det var inte jättemånga i min ålder som var på de här retreatsen, utan det var ju...
Men vad var det för slags person då? Liksom? Så här, hästtjej eller...
Nej. Vad ska man säga? Skejtare. Pojkflicka. Alltså...
Really? Och... Wow. Men var du liksom helt på det klara med att du var lebb då?
Nej, det var jag faktiskt inte.
Alla andra? Jo då.
Exakt. Ja.
Åh, vad gulligt.
Det är så jävla roligt. Du vet, när man hade så här, jag kommer ihåg, man fick ju veta någon gång att hur många procent skulle vara liksom homo
fem,
i klassen.
Sa de alltid.
Att 10 tror jag de sa i vår, skitsamma vad det nu var. Men då har en av mina vänner som jag fortfarande umgås med från högstadiet, de tydligen hade såna liksom, bara, ah, men det är ju Rebecca och Dagny. Mycket riktigt, Rebecca och Dagny.
Nej.
Vi är de enda. Eller det vet jag inte, om det är kanske fler som har kommit ut nu. Men det tror jag inte. Kul va?
Ja, verkligen.
Eller det är ju alltid så där. Alla andra vet innan man själv. Nej, jag träffade min första tjej när jag var 18. Men tror att jag var kär i en tjej första gången som när jag var 7.
Ja, men gud. Tänk, alla tjejer.
Så... Vill du också prata lite om din lesbiskhet, eller?
Absolut. Nej, men jag kommer ihåg att jag alltid var så här... kollade alltid på tjejer och var sådär, wow, jag skulle vilja vara som henne. Så bara, vet du vad, Karin, det handlar inte om att du vill vara som henne.
Du vill ligga med henne.
Ja, men liksom innan man ens kan formulera det. Kolla på det här.
Ja, men det är så tragiskt.
Ja.
25, nej vad är det, 26 april.
Ja, och liksom 3 plusgrader.
Snöflingorna yr. Jag har ju en sån konstig fäbless för unga poppojkar.
Mm-hmm.
Alltså jag går ju igång på liksom, Danny Saucedo har ju varit en av mina liksom största to go to. Nu är det Benjamin Ingrosso.
Nej, men jag förstår absolut Benjamin Ingrosso, men det känns också som en sån riktig flat grej. Typ, alltså jag har så här en kompis som hon är så inne på K-pop.
Aha.
Okay. Och som alla de där unga Lundens, men de ser ju ut som flickor.
Jo, K-pop, verkligen. Nej, det har jag ingen fascination för.
Nej, inte än.
Inte än.
Vad är det med
men Danny har ju blivit för gammal. Det är det som är så skevt, för han är ju yngre än vad jag är. Men,
Benjamin.
Men Benjamin, och så Oscar Sia.
Men
too gay. Alltså Oscar, eller Benjamin tänker jag ändå. Där, nej, men det... Jag vet inte.
Fast jag tycker liksom att Oscar har blivit så... Alltså han har blivit så liksom manlig.
Mm.
Så alltså jävla snygg nu. Smsar honom i tid och tid. Alltså du är så sexig nu. Och hans brorsa Dante Sia.
Ja,
han
just
är så
det.
Sexig att...
Han har leder barnprogram tror jag.
Du, jag vet inte, jag bryr mig inte om vad han leder. Man får gärna komma hit och laga lite pasta till mig. Nej, men han är så sexig.
Jag aldrig hur fasen så... kom vi in på det här?
Ja, men vad... Jo, det var du berättade om din förbläs för pojkar.
Ja, men varför började jag göra det för?
Ja, men
för?
Vad fan vet jag?
Jättekonstigt.
Precis. Det var sen så hakade jag bara på.
Ja, jag fattar. Nej, det fattar jag inte vad allt jag kom in på.
Nej. Du har en förbläs för unga pojkar.
Jag tror ändå att din fråga inleddes på något sätt med har det alltid varit självklart för dig att bli präst?
Ja.
Jag började prata om unga pojkar.
Ja.
Det låter ju, det är inte jättebra i samma
mening. Det låter väldigt katolskt.
Det låter väldigt exakt. Den där snuskiga liksom prästen i Svenska kyrkan. Ja, sådana finns det också.
Ja, det är klart. Alla är ju... Att vara präst i Svenska kyrkan är väl inte liksom samma makt redskap som det var en gång i tiden. Nej. Liksom. Men som däremot katolska kyrkan verkligen kan vara.
Mm.
Mm. Finns det någonting som heter så här, vänsterprästerna? Eller är det ett hemligt nätverk?
Det vet jag faktiskt inte, men nej, det är nog ett hemligt nätverk.
Måste man vara partipolitiskt opartiskt? Nej, det får nej, man ju det verkligen inte vara.
Nej, nej.
Just det, nu har vi val snart.
Precis. Mm. Så att du som lyssnar, om du inte är medlem i Svenska kyrkan så kan du gå med nu tycker jag. Bara för att just nu är det ju dessutom så att Alternativ för Sverige gör en jättedrive för att ta sig in i kyrkopolitiken.
Mm. Vad fan vill de göra liksom? De hatar typ homoäktenskap mer än allt möjligt.
Ja, det är väl det typ.
Ja, men vad kan de göra? Med...
Nej, alltså dessvärre skulle... Alltså, jag menar, får de väldigt mycket mandat så kan de ju göra... för mycket oreda liksom. Om inte annat dra ut på processer i onöd, alltså så här förstöra liksom.
Mm. Nej, det är viktigt.
Vi inte har dem i för, liksom kyrkan. Nej. Det är helt orimligt.
Ja. Det är verkligen orimligt. Men förra gången det var kyrkoval.
Och förstår nu dessutom jag blir typ förbannad när jag säger
ja,
själv.
Det är bra.
För nu pratar jag om Alternativ för Sverige som att det är den liksom så här det farliga. Sverigedemokraterna finns redan i Svenska kyrkan. Så att din, förstår du, det har till och med normaliserats liksom så till en grad att nu måste vi prata om Alternativ för Sverige.
Alternativ.
Som att det är det som är liksom...
Ett gäng nötter som liksom...
Ja. Men Sverigedemokraterna är livsfarliga och de har redan liksom fått fäste.
Mm.
Och kommer ju förstås... Eller förstås... Nej, nu hjälper ni till att rösta där ute.
Jag kommer ihåg...
Alltså, 16 år bör man vara.
Ja.
Ja, that's it.
Oh, nice. Mm. Ja, men jag kommer ihåg förra kyrkovalet. Det var det värsta engagemanget.
Mm.
Speciellt här i Hägersten.
Mm.
Alltså jag träffade så många kompisar som jag tänkte, vad är ni med i Svenska kyrkan?
Mm. Det var... Ja, jag vet. Det var helt fantastiskt. Det var jättemånga som engagerade sig. Det var många, många fler som röstade än vad det är i vanliga fall. Mm. Men du vet, vi har ju väldigt lågt röstantal.
Mm.
Det är ju nästan inte demokratiskt.
Nej.
Alltså det är liksom... Så att... Ja, jag hoppas att det blir så i år igen.
Mm.
Många som engagerar sig.
Är ni öppna med liksom inför kollegor och sådär, vad ni röstar på?
Det jag har inget problem och jag tänker att vissa har det. Precis som i, jag menar, även utanför kyrkan. Liksom.
Ja.
Det som är viktigt är ju förstås att, så här, vad ska man säga? Det är fortfarande en kyrka. Liksom. Det är inte partipolitik, men det är politiskt. Alltså, kyrka, jag menar, det kristna budskapet är politiskt. Jag kan inte påstå någonting annat.
Nej.
Och sen vad man vill välja att placera det partipolitiskt. Ja, det kanske vi har olika åsikter om. För mig känns det givet. Men liksom...
Same.
Ja. Men det är ju förstås så att jag vill att kyrkan ska vara liksom... Det ska bygga på liksom tron och på Jesus liksom.
Mm.
Har du någon relation till Jesus då, förresten?
Jag tror att det är lite som med Gud. Att Jesus känns som min broder liksom.
Mm.
Men inte... Jag tänker att han verkar ha så fullt upp. Okay, vad så jobbigt att vara Jesus. Alltså...
ja.
Nej, men liksom, hur, det är så mycket... Han är så i centrum hela tiden. Verkar inte gå över heller.
Nej.
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 Och precis när han tog det att gå över, nej, då blir det jul. Och då är han där i skiten igen.
Ja.
Nej, jag har nog inga... Alltså, som en självklar typ familjemedlem.
Mm.
Men...
Alltså han känns som en självklart familjemedlem. Ja, ah, okej. Okay. Du är fint beskrivet.
Ja, men jag har nog med typ så Maria. Alltså min mamma alltid pratar väldigt mycket om Maria.
Mm.
Att liksom hon är... Hon ser honom lite mer som så en beskydd... som ett beskyddande helgon.
Mm.
Alltså speciellt som kvinna.
Mm. Mm. Ja, jag letade faktiskt... Jag har med mig en liten ikon till dig som tack. Fast nu är det du som intervjuar mig, så att det är ju jävligt kast.
Nej, men jag tyckte vi har...
Vi har haft ett samtal ändå.
Vi har givet och tagit.
Vi har verkligen givet och tagit. Ja, nej, men det är bra.
Det är inte slut än.
Nej. Mm. Men jag vill... Nu vill jag bara säga att jag hade önskat att jag hittade en Maria-ikon till dig.
Mm.
Men du får en gubbe istället.
Ja. Men det...
Franciscus, gillar du djur?
Ja.
Ja, det är bra.
Ja, precis. Fan. Jag menar Franciscus kanske var trans, vad vet vi?
Vi vet ju, det vet vi inte.
Nej, det är väldigt bra hår. Tillväxt innan hormon. Ah, ja. den här hjärnan. Nej, men min mamma är ju verkligen sådär... Så fort ett barn har fötts liksom, i vår krets, liksom, i vår vänskapskrets eller typ mina kompisar. Alltså det kan absolut vara folk som min mamma aldrig har träffat. Då skickar hon en liten ikon. Oftast, oavsett liksom vad det är för människor, även om det är liksom så här vänsterpersoner, det tas emot med öppna armar liksom. Mm. Men det kan kanske också vara för att just så här, den estetiken som ikon är, att det känns ganska så långt borta liksom. Att det är mer så här katolskt och...
Alltså långt borta på vilket sätt?
Ja, men det är inte lika störigt som Svenska kyrkan kanske. Att katolska kyrkan är bara, ja, det är katolska kyrkan, det är bara någonting helt annat.
Ja, du menar att man fick knipp ikoner bara med katolska kyrkan eller kanske ännu mer ortodoxa kyrkan också.
Ja, om nu folk kan göra.
Nej, det kanske inte. Ja, precis. Nej, det kan inte. Nej, och där tänker jag överlag, gör folk så jävla mycket skillnad då på liksom, eller kristna som kristna typ. Nej, man kanske gör skillnad på katolska kyrkan och svenska kyrkan.
Verkligen.
Jo, det gör.
Speciellt där jag kommer ifrån liksom. Ja, vänster.
Jo.
The West Wing, kan jag säga.
Men man har ju en ganska liksom inte alltid kanske så uppdaterad version av liksom
Nej, det är ju det som är problemet. Ja. Det finns radikalitet i kyrkan och det är liksom,
och det finns ikoner i svenska kyrkan.
Ja, precis. Alltså radikala ikoner.
Ja.
Men jag skulle liksom ändå vilja gå. Jag ska efter pandemin över ska jag börja gå. Mm. Då kommer jag till er.
Ja, gör du det? Det är långt alltså. Jag är ju ute i Tyresö.
Ja, jag kan ta bilen.
Ja.
Vi bor grannar. Vi kan samåka.
Ja, vi kan samåka, absolut. Ja. Du kan vara med och leda gudstjänsten om du vill.
Du, tror mig att man vill. Jag vill inget annat. Jag var uppe i Saxnäs nu. Och det ligger i Västerbotten.
Mm.
På ett konstresidens. Mm. Och så skulle vi... Jag och min kompis Claes var där och skulle liksom göra någonting.
Mm.
Och jag bara, det finns ju en kyrka. Jag kanske kan få liksom, hålla i en gudstjänst. Eller en predikan och whatever. Gudstjänst heter det. Fråga pappa. Jag bara, hej, vad ska man göra? Han bara, nej alltså. Du behöver liksom ett godkännande från biskopen. Jag bara, åh, gud, det känns lite jobbigt.
Ja, men Venia kallas det. Men vet du vad, jag tror faktiskt inte att det är så längre.
Nej.
Jag tror att Venia har, att man har tagit bort det. Jag är inte helt säker, men jag vet att det var så förut, att det var så här, biskopen gav liksom Venia. Min mamma fick ett sånt Venia liksom. Ja, visst, så hon fick predika. Men det var jättelänge sedan och hon har ju predikat nu också liksom, och hon har inget Venia som är uppdaterat. Det kan jag inte tänka mig.
Nej.
Så jag tror faktiskt inte det där riktigt är så länge, så att du, jag kan bjuda in dig som predikant någon gång.
Nej, men vet vad jag känner också bara? Att du bara, nej, men varför ska jag hålla på så där? Kan inte jag bara låta... Varför ska jag... Jag är så trött på mig själv. Varför kan inte jag bara få vara en vanlig församlingsmedlem?
Ja, men där sa du något viktigt faktiskt.
Mm.
Det tror jag. Jag tror att det är bra. Ja, och vet du, du har helt rätt. Jag tror också att det är väldigt lätt att man blir dragen i som liksom... om man visar för mycket... Ja, men så här, att man vill. Alltså jag tänker att det är också det som gör att det ibland är skrämmande att gå med i saker och ting. Mm. Det är ju typ samma sak som man ska volontära eller liksom vara ideell. Så har man liksom gett en liten bit så... Mm. Vilket är så här inte konstigt för att det behövs liksom så jäkla mycket krafter. Men lite så tror jag att det kan vara i kyrkan också. Att det är svårt att vara helt osynlig liksom. Men ibland är det det enda man vill. Alltså man vill ju både känna sig sedd och vara en del av en gemenskap. Men man vill också kunna få vara anonym liksom. Det tror jag i och för sig... Gud, jag pratar mycket nu. Men det tror jag i och för sig att man blir... Om du skulle gå till högmässan här i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten... Mm. Så skulle du vara anonym. Alltså folk, någon skulle säga välkommen till dig när du kom in liksom. Du skulle sätta dig, du skulle fira mässa, sen skulle du kunna gå. Du skulle kunna vara kvar och ta kyrkkaffe, men det är ingen som skulle hoppa på dig liksom och säga så här: ja, hej, vill du, du kanske vill vara engagerad i församling. Alltså, så jobbar ju inte Svenska kyrkan. Nej. Så jobbar ju mer vissa frikyrkor. Alltså att man är väldigt mån om ett alltså att medlemskapet blir så engagerande medlemskap. Svenska kyrkan är ju ett anonymt medlemskap.
Ja, men Svenska kyrkan borde kanske jobba mer så.
Jag vet. Det behöver verkligen både och.
Ja, men vad tänker du? Alltså de här personerna som vi pratar om som har kanske en gudstro eller liksom som... Hur ska vi nå dem? Ja, jag är ju också en sån som inte går i kyrkan.
Ja, exakt.
Är det viktigt att gå i kyrkan, tycker du, när man har en gudstro?
Ja, alltså det här är ju en intressant fråga för att jag tänkte ställa den till dig också. Eller jag hade tänkt på den innan. För jag funderar på hur kan man vara kristen liksom utan att överhuvudtaget tillhöra en kyrka eller en gemenskap. Eller liksom behövs liksom den kristna gemenskapen för att man ska kunna kalla sig kristen. Och det tänker jag inte att den gör. Jag tänker att det är jättemånga som är kristna. Och, men är man då kulturellt kristen? Nej, men du har ju en aktiv tro. Du ber ju till Gud. Och du liksom har,
och du vet, jag har aldrig gått till kyrkan.
Nej, aldrig.
Men jag var ju, jag konfirmerade så var liksom väldigt intellektuellt aktiv i min konfirmation.
Ja.
Men mina föräldrar har ju inte gått i Svenska kyrkan, så att jag har ju liksom ingen...
Aldrig.
Nej.
Nej, och jag, men jag tänker att det... Jo, men jag tänker att vi behövs... Liksom det är... Alltså att i kyrkan så gestaltar vi liksom den Kristi kropp. Alltså att vi tillhör en och samma kropp liksom. Vi är en enda... och för att liksom sprida gudsriket på något sätt, eller fredsriket, så tror jag ändå att... men och att så här, sakramentet, alltså att nu kan vi inte fira nattvard, men ja, fuck pandemin. När vi firar nattvard igen så är det ett heligt sakrament, och det är viktigt, det är en viktig föda liksom, eller vad man ska säga. Det är liksom en andlig föda för att man hämtar kraft för att sen rörelsen inåt och utåt på något sätt. Jo, men och då tänker jag att man också, ju fler som är i kyrkan och delar den här liksom, sitter tillsammans och firar gudstjänst eller delar nattvard. Ja, men man kanske kan ta lite eget ansvar kanske. Gå dit för att det är viktigt för någon annan kanske att jag är där. För då blir inte den andra ensam typ.
Ja, men det är nice att tänka så om liksom om praktisk solidaritet typ, som jag ändå tycker att tro handlar om. Som, det handlar jättemycket om det för mig.
Ja, verkligen.
Men ja, jag har typ alltid det i bakhuvudet att jag borde gå. Jag borde, för jag tänker att någonting väntar på mig där liksom.
Och sen är det ju förstås en jobbig känsla att känna det här borde liksom.
Nej, fast det är inte jobbigt för mig.
Nej.
Det är mer kanske en längtan, så skulle jag uttrycka det.
Ja, för det låter ju som att det kanske snarare bottnar i en längtan. Liksom. Och då är det ju egentligen bara att ta steget. Och ganska fint, så här, jag tänker när du med, liksom, med ditt barn. Att så här, det är så här, man är ju ändå uppe tidigt på söndagmorgon. Liksom.
Ja.
Eller hur? Oh, då kan man ju lika gärna traska iväg. Alltså, så gjorde jag hela... Alltså de första åren med vår son.
Santino.
Tog med honom hela tiden. Alltså så här, det var ju jätte... Alltså han, både för att aktivera honom liksom. Men,
men vi var på mycket på öppna förskolan.
Ja, just det. Kyrkans öppna förskola.
Ja, det var fint.
Du bara, nej, kommunens. Jag ville bara...
jag ville bara
berätta att jag aktiverar min son.
Jag aktiverat honom. Precis. Men det var ju lite... det var liksom lite tryckt stämning där. Jag tyckte det var bättre.
Aha, okay.
På, du vet, regnbågsöppna förskolan. Ja.
I Lund.
Ja.
Jag vet, ja.
Oh, skönt att bara komma till en sån där gemenskap.
Mm. Mm. Jag vet.
Där allting bara är...
Och det har du ju, du har ju regnbågsmässan.
Mm. Men hur ofta har ni den?
Den är väl typ en gång i månaden.
Så är inte du gjort. Menar alltså att du, ni har den i Tyresö?
Nej, den är i Sofia församling. Ah. Men jag predikade förra veckan.
Uff. Yeah, man. Ja, men jag, men ja.
Ja, men apropå att hitta de rummen, ja. Så, alltså att också finna det, den tryggheten också i kyrkan. För det är inte heller som att, så här, helt ärligt, det är inte som att man, så här, när man går i Svenska kyrkan och går på en gudstjänst klockan 11 en söndag, det är ju inte som att jag bara, gud, jag känner Guds närvaro här och allting är bara peaceful och allt är så fantastiskt. Och...
Ja, det hade jag nog, ibland måste du känna så.
Ibland känner jag så, men det är det, återigen, det är den här med... När det avmystifieras för mycket.
Mm.
Jag är inte så alltså, det är klart att jag kan uppskatta en bra predikan. Men det är nollordet för mig. Alltså, jag orkar inte med allt babbel. Liksom. Det är klart att det är fint med ett bra budskap. Någon som har lyckats fånga något i evangeliet.
Det låter som att du egentligen är katolik.
Jag drar jättemycket åt det katolska rent liturgiskt. Mm. Liksom. Rent, men jag gör ju inte det teologiskt.
Nej.
Så att jag har också... Liksom, det är den här, hur hittar man hem? Liksom. Mm. Men jag känner mig hemma i Svenska kyrkan för att jag tycker att Svenska kyrkan har tagit ställning i så stora, viktiga frågor och går så här före. Alltså det, Svenska kyrkan tar ju liksom, är ju en av de kyrkor som så här, samfund och kyrkor ute i världen hänger på. Det är ju skitballt att vi vågar liksom, och att nu har vi ju en ny biskop, han är jättefin, men den förra, Eva Brunne liksom, lesbisk biskop.
Nej, men alltså,
coolt är det?
Eva Brunne fick jag ju träffa som typ 17-18-åring.
Okej. Okay.
Nej, det var hennes... Det var hennes
Caroline Krook?
Nej, hennes förra fru.
Ja, Gunilla.
Ja. Hon och jag var och såg... Du ska nog se att det går över.
Jaha.
När jag var ung. När den kom tillsammans med min gudfar.
Okej. Okay. Ja, för att hon var vän med din gudfar. Eller
ja,
är vän
precis.
Med din gudfar. Ja.
Men jag träffade faktiskt Gunilla häromsistens på ett kallbad. Och det var som att hon bara kollade på mig. Jag bara, gud, undrar om hon känner igen mig. Hon bara, känner du igen mig? Jag bara, känner du igen mig? Alltså det var ju liksom...
Det är jätteroligt att du säger, känner du igen mig?
Ja, men alltså... vet du vad, igår var, när vi åkte tunnelbana så att min kompis, jag bara... Fan vad folk kollar på mig för att jag inte har mask. Jag skäms så mycket. Jag bara, tror att det är därför de kollar. Men är det inte det också lite skönt? Att inte ha hybris...
Jo.
Här kommer jag. Alltså det skulle
jo,
vara
det är jättebra.
Nej men
det tror jag gör gott för dig.
Tack. Jag tror också, ja, men kan okej, när pandemin är över kan inte du bara tjata lite på mig då?
Jo.
Det skulle vara gött.
Jo, men du kanske behöver lite push.
Ja, jag gör det.
Mm.
Har du några fler frågor till mig?
Nej. Jag vet inte, jag har inte ens tagit upp mina grejer eftersom allting stod färdigt här. Vet du hur mycket, jag har packat ihop stativ, jag har allt alltså, dator med frågor.
Så här oförutsägbart är mötena, visst är det underbart?
Det är faktiskt underbart.
Du måste ändå få ut någonting möten. Av det här.
Jättemycket, jättetacksam, jag var jätteroligt och jag upplever verkligen att det var ett meningsfullt samtal.
Och... att du tyckte det.
Ja men alltså, du kanske inte håller med men...
Nej men hallå, ursäkta. Vet du vad vi inte har pratat om?
Nej.
Att du var med i Flator. Oh my god. Det är liksom därför jag också typ tror att jag känner dig lite. För att du var med i Flator. Oh my god.
Ja, vad det stämmer.
Men jag tycker liksom att det var så skönt att du var med. Alltså man fick se typ en lugn och sansad person.
Ja, det var en del
Nej men jag hade alltså som du vet det som i när man är i communityt man bara okej, så nu ska liksom människor över hela Sverige kolla på det här och så finns det 5 olika lesbiska sorter liksom typer som ni tror att det finns. Ja.
Nej. Alltså det var ju ganska speciellt att vara, jag menar det blev ju ingen stor grej så det var ju roligt att du tittade på. Jag tänker att det var typ communityt som såg det. Alltså det var ju liksom ingen, den fick ju ingen stor plats på SVT. Nej. Liksom. Den gick, den skulle ju komma igång med någon så här SVT Flow men som aldrig blev någon succé.
Vad var det?
Det var där som också Bianca så vad heter deras så här korta program.
Mm-hmm. Ja ja ja. Ja, just det.
Ja.
Mm, just det.
Det var så de också
full patte, liksom,
full patte, mm. Precis. Det var väl det enda programmet som ja, som det hände någonting med. Ja, nej, men skitsamma. Men,
du har ändå dragit ett solidariskt strå till stacken, får ja, du tänka dig.
Jo, men, och det, men det kändes viktigt. Alltså, när jag fick frågan så är det faktiskt ofta så. Det lustiga i när man får den där typen av frågor, det är ju att när man har tackat ja och varit med, sen får man ju alla förfrågningar. För då är man plötsligt den enda lesbiska prästen som så här, plötsligt ska vara med i ditten och datten. Mm. Och det är ju roligt, men det är också så alltså media Sverige hur det funkar liksom. Och så är man aktuell, så blir man plötsligt aktuell präst
och så
typ
bara,
ett år.
Ni känner det är avslöjande. Ni känner inga andra lesbiska.
Exakt.
Mm. Ja, det är...
Men nej, men det var roligt. Det gav det var ju roligt att vara med.
Mm. Ja, men du tack för att du kom till min podd.
Men du, tack för att du kom till min
jag
podd.
Jag vet, hur underbart. Och så här brukar jag avsluta. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson, och
mig, Rebecca Tudor.
Precis, hur brukar du avsluta?
Jag brukar avsluta så här. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat på Präster med gäster. Sprid en hjärda i era sociala kanaler.
Alltså det var så coolt att vara med i din podd.
Det var så coolt att vara med i din. Gud välsigne dig.
Gud välsigne dig.
Tack.
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.